Välkommen till avsnitt 6 av podden Webbstrategi för alla. Denna gång handlar det om sökanalys, alltså hur man tittar och utvärderar den sökordsstatistik som man samlar in på sin sökfunktion eller om man har en stor sökmotor. Det är också ämnet för det avslutande kapitlet i boken Webbstrategi för alla, skrivet av Enterprise Search-experten Christian Norling. Och du kan hitta ett erbjudande på den här boken som har kommit ut i en andra utgåva alldeles nyligen, nu i februari 2016. Om du går till tba.nu/podden, alltså tba.nu/podden. Och där finns alltså show notes och sådant. Om sökanalys. Sökanalys är viktigare än somliga tror. Idag kan man ju lugnt anta att varje webbplats eller internet har en sökfunktion. Vissa organisationer har ju till och med tagit steget till att bygga något av en intern Google, eller Enterprise Search som det brukar kallas. Att reflektera och analysera användningen av ens egna sökfunktioner är det som går under begreppet sökanalys, eller Site Search Analytics på engelska. Det handlar alltså om att ta del av de ord som används av användarna, vad som är vanligast efterfrågat, när de inte hittar fram etc. Som du säkert räknat ut är detta inte samma sak som SEO, alltså sökmotoroptimering. Men det finns en hel del liknelser mellan att vilja nå ut på andras sökmotorer och försöka optimera användningen av sin egen sökfunktion. Sökanalys är dock ännu mer besläktad med webbanalys. Många av de webbanalysverktyg jag har sett har funktioner för att göra grundläggande sökanalys. Exempelvis kan man i Google Analytics konfigurera sin webbplatssök för att kunna dra nytta av de verktyg som erbjuds, även när det gäller sökorden inom webbplatsen. Väljer man istället att själv styra sitt öde är det fullt möjligt att bearbeta sökloggarna, det vill säga de textfiler där alla sökfrågor antecknas av systemet. Och då är det bara ens fantasi och budget som sätter gränsen. Sökanalys ger en unik insyn i användarens upplevelse. Och det som verkligen gör sökanalys unikt är att man får en insikt i vad användaren är ute efter. De till och med skriver det, men ser det i ord för hur de själva skulle beskriva vad de är ute efter. Den typen av insyn kan man bara drömma om när det gäller beteendedata som i övrig webbanalys. Genom att man får så många ord är det en mix av både kvantitativ och kvalitativ undersökning, både mängd och det personliga. Motivationen att jobba med sökanalys kan bland annat vara att man vill backa upp sina designbeslut. Exempelvis så kan man ju visa på vilka saker folk söker efter på webbplatsen. Sen att du också har data för att göra sökfunktionen bättre gör ju inte det hela till en sämre idé. Och som vi vet så blir sökfunktionen aldrig bättre än det innehåll som den lyfter fram. Att jobba med sökanalys kan lyfta fram vad som behöver bättras på med webbplatsens innehåll, vad som saknas och mycket mer. Ja, hur funkar det då? Först och främst, genom ett besök till en sökfunktion så brukar besöket fångas in av webbanalysverktyget som används på webbplatsen. På den publika webben är det väldigt vanligt att detta verktyg är just Google Analytics, men det finns också ett antal andra verktyg med motsvarande funktioner. Ett som är rätt kompetent på just den kommersiella aspekten är av att driva webbplatser erbjuds av Adobe och kallas för Adobe Analytics. Det är en del av deras Marketing Cloud. Ett annat är riktat till de organisationer som är försiktiga med att låta andra ta del av besökarens surfmönster, nämligen öppen källkodslösningen Pivik. Fördelen och nackdelen med Pivik är att man kan ha den lokalt i sin egen tekniska miljö. Ingen annan behöver få reda på vilka besökare som din webbplats har, eller sökfunktionen har, eller vad de sökte på, vad de använde för ord. Förutom själva besöket på webbplatsen så kan en eller flera saker ske när en användare väl gör en sökning. Dels om man har konfigurerat sitt webbanalysverktyg rätt så kommer det att fånga upp sökordet som användes. Men det är också vanligt att sökfunktionen skriver ner sökfrågan till en loggfil tillsammans med lite information om användaren. Denna extra information handlar säkerligen oftast om datum, tid, användarens IP-adress och kanske lite information om vilken sorts utrustning som används. Om du är intresserad av hur detta kan se ut så kan du läsa på om User Agent. All denna data kan man ju sedan analysera fristående om man nu har den typen av sökfunktion. Och det är alldeles oavsett de funktioner som redan finns i det webbanalysverktyg man använder. Det här med sökanalys riskerar att fort bli ganska tekniskt. Och som du märker så används ord som log, user agent med mer i det här sammanhanget. Det är mycket riktigt så att dina möjligheter att komma över sökloggen kan hänga på IT-avdelningens välvilja och intresse. Historiskt har data som dessa samlats in för användning av tekniker för att felsöka tekniska bekymmer. Och det har nog inte tänkt på att dela med sig till oss andra. Ett sätt att få fart på diskussionen kan vara att ge dem en present i form av ett nytt roligt verktyg. Säg att IT får hjälp med finansiering av ett multikompetent verktyg, både för business intelligence och av en händelse även för sökanalys. Det finns ett flertal produkter på marknaden som kan hjälpa till med sökanalys. För oss som är sålda på öppen källkod så står den så kallade ELK-stacken ut i mängden. Det är en kombination av Elasticsearch, Logstash och Kibana. Det är alltså en sökmotor, logganalysprogramvara och visualisering i ett och samma paket. ELK, ELK, är alltså en tjänst som man installerar på sina servrar. Vill man ha ett mindre ambitiöst alternativ tycker jag att man kan kolla in självhjälpsprogram för dataanalys och visualisering. En favorit just nu är ju Tableau som råkar finnas i en version som är gratis att använda, Tableau Public. Sökanalys kan också användas i innehålls- och designarbete. Som nämnts tidigare så kan man få bra hjälp vid designbeslut. Inte minst för att ännu mer data om användarens upplevelse hjälper till i argumentationen. Utan också för att man kan få ett S i rockärmen i diskussion om vad som saker borde kallas för. Det kan bli uppenbart hur saker borde fungera. Hur riktiga livslevande användare benämner saker. Här är ett verktyg för att möta det ständigt högre kravet på bevis och att organisationer vill vara mer datadrivna. Ett ord jag lärde mig när jag jobbade som utvecklare på Sahlgrenska universitetssjukhuset var vederhäftighet, alltså någontings grad av pålitlighet. På en sådan arbetsplats är det ju inte en nyhet att man ska kunna backa upp sina påståenden med pålitliga data. Det är ju vad forskning går ut på, om jag får lov att förenkla det hela grovt. För den som jobbar med innehållet kan det vara trevligt att veta vilka ord som ens användare känner till, vad de söker efter och så vidare. Det underlättar att ha topplistan med eftersökta ord när man ska skriva rubriker, vilka synonymer man kryddar med i ingressen med mera. Något annat som sökanalys och sökredaktionellt arbete kan bidra med till innehållsarbetet är att hålla efter det hela, att jobba strategiskt med sitt innehåll. Bland annat finns det ju sätt att hitta saker man vill rensa bort, tack vare sökmotorn. Detta görs genom att kasta ut material som är rutten, det vill säga redundant, utdaterad eller trivialt. Den typen av innehåll kostar pengar antingen genom att man försöker underhålla det eller när någon användare faktiskt använder det. Inte minst är det ofta i vägen i sökfunktionen. Ruttet innehåll kommer alltid att stöka till dig oavsett hur väl du bygger din sökfunktion. Hur meningsfullt är innehåll ingen hittar eller har användning av? Sådant innehåll borde du kunna kasta. Om sökfunktionen känner till innehåll som inte har någon utpekad ägare är nog även det en signal om att ingen borde sakna materialet. Jag har ju många gånger raljerat i sammanhang kring sökmotoroptimering om svårigheten att sälja in produktnamn som Windcracker 3000 DLX när det är folk googlar efter det här sökbegrepp som beskriver vad de egentligen är ute efter, som regnjacka för löpning exempelvis. I sökanalysen gömmer sig semantiskt berikad information. Du kan se vilka ord som används, men i bästa fall hur sökfrågor får omformulerats i förhoppning om att få ännu bättre träffar än vad man fick. Sökanalys bör vara minst lika viktigt som att kolla hur användarna beter sig på webbplatsen. Ska man vara helt ärlig så är det ditt webbstatistiksystem samlade in för data inte särskilt mycket mer än en loggad ström av klickningar på olika saker. Du kan ju strunta i den långa svansen och nöja dig med den korta halsen tills vidare. Om du är bekant med begreppet long tail, det som avser att beskriva variation, så har du insett att vissa sökfrågor är extremt vanliga medan man snabbt hamnar på ovanligheterna. Majoriteten av sökfrågorna är det som kallas för onesies eller twosies, alltså frågor långt ut i svansen. De sökfrågorna som bara ställs en eller två gånger totalt under en väldigt lång period. Det kan vara bra att känna till att fördelningen long tail beskriver också ofta kallas för SIPF-kurva, 80-20-regeln och säkert fler namn som jag inte har hört ännu. Alla beskriver variationen inom en volym av något, i detta fall ett antal ställda sökfrågor, och att de snabbt börjar uppvisa ett mönster av återkommande sökfrågor och unikitet. Jag har förmånen att känna en mycket rutinerad matematiker, bland annat jobbar med att räkna ut försäkringspremier. Ofta när jag har en svår fråga brukar jag passa på att bolla den med honom, och även så i detta fallet. Och vad min vän Morgan svarade var, citat, för att vara kanske ännu tydligare, en SIPF-kurva visar fördelningen av en mängd element i fallande ordning. Vill man vara petig är frekvensen normerad så att frekvenserna summerar sig till 1, vilket innebär att det är en sannolikhetsfördelning som beskrivs, slutcitat. Alltså på kortfattad svenska. Det är förvånansvärt sannolikt att en användare söker just på någon av de mest populära sökorden. De 100 vanligaste sökningarna är väldigt mycket mer vanligt att folk söker efter jämfört med sökningarna som är 100-200 vanligast. Det är troligt att dina 14 vanligaste sökord utgör hela 10% av totalt antal ställda sökfrågor. Vad ska du göra med denna vetskap? Om du börjar med att titta snabbt på de 100 mest vanligaste sökfrågorna och ser till att det finns bra svar kommer du ha säkerställt att sökfunktionen fungerar okej för en stor andel av användarna. Ju mer du jobbar med detta, desto mindre blir vinsten av förbättringarna. Tänk om allt jobb var så lätt att förklara. Lagom lång insats. Det man letar efter i grundläggande sökanalys är mönster. Mönster som ger insikt i hur det funkar. Eller hitta mönster på systematiska bekymmer man kan rätta till. Ett användningsmönster du behöver känna till är vilka de vanligaste sökfrågorna är. Dessa kan förändras beroende på tid på året, veckan eller dygnet kanske. Om det är möjligt så ska du försöka jobba med segmentering. De användare som du har i ditt viktigaste segment ska du kolla efter vad de söker. De som är mest värdefulla för dig, vad söker de efter? För att kunna veta detta kan dina loggar behöva kompletteras eller avancerad filtrering erbjudas i webbanalysverktyget. Webbanalysverktyg har ganska ofta redan stöd för segmentering som du använder även vid annan analys. Segmentering går ut på att lära känna sina användare och deras beteende. Det kan visa sig mycket värdefullt även när det gäller webbanalys. I och med att språk är en så naturlig faktor inom sökanalys på grund av användarnas ordval så är det mest uppenbara segmenteringen sådant som kan kopplas till användarnas språk. Det behöver inte vara olika språk som i vilket modersmål. Det kan lika gärna vara så att man hittar lekmannaspråk kontra facktermer. Exempel på segment som kan vara intressant för att utvärdera en sökfunktion är bland annat: vilken är trafikkällan? Vilket kan översättas till vilken domän besökaren kom ifrån. Är det en ny sökanvändare eller är det en återvändande? Lojalitet och frekvens av att komma tillbaka till sökfunktionen. Konverteringar. Bland vilka användare uppstår konverteringar och vad skiljer dem från där det inget av intresse egentligen har inträffat? Vad är det genomsnittliga värdet av den besökaren du har? Du som bedriver handel på din webbplats kan ju översätta en besökares aktivering av ett mål i faktiska pengar. Så att det är intressant att segmentera fram de mest lönsamma, de normala och jämföra sinsemellan med de som kanske inte alls är lönsamma. Finns det några lärdomar att dra här? Geografi är ju en klassiker inom segmentering och inte sällan så finns det skillnader beroende på var användaren befinner sig. Kanske finns det något i deras upplevelse som du kan förbättra. Timing är också en sak som man behöver titta på när det gäller segmentering. Alltså när på dygnet sker måluppfyllelsen. Kanske en viss tid på veckan, månaden eller året. Det är viktigt att både webbplatsen och sökfunktionen är redo för detta och bidrar till en positiv upplevelse. Har man en sökredaktör, och det tycker jag att man borde ha som större organisation, så ska den personen ta sig en redig titt på det som kallas för nollresultat. Det är en återkommande syssla för den som ansvarar för sökfunktionen att kolla vilka sökfrågor användarna ställt och där det inte fanns några träffar att visa. Orsakerna till att inga träffar visas kan vara flera, men det är inte så att användaren bryr sig om vad orsakerna är. Enligt användaren har sökfunktionen misslyckats. Förutom att den som söker inte vill ha några träffar. Kan ju faktiskt inträffa typ om man söker efter ifall det finns patent eller varumärken som man vill registrera och sådär. Och det är ju egentligen de enda undantagen jag kan komma på där nollresultat är en bra sak. Så normalt sett är ju nollresultat ett gigantiskt misslyckande. Det är också ganska vanligt när man söker inom webbplatser eller enskilda webbappar. Att försöka hålla koll på nollresultat och kolla så att det finns bra material till de mest populära frågorna är sådant man kan ha en sökredaktör till. Som namnet antyder är det en person som med redaktionella åtgärder ser till att sökfunktionen fungerar bättre. Vanliga bekymmer jag snubblat över till att besökarna får nollresultat har varit att det finns inget material. Materialet kanske finns redan men det kallas för någonting annat än det som den sökfrågan letar efter. Det kan också vara så att det finns material men att sökfunktionen har ett automatiskt filter som gör att användarens sökfråga bara körs på en delmängd av det som sökmotorn känner till. Sen ska man också komma ihåg att alla besökare sökfrågor är inte relevanta för webbplatsens mål så att man ska ju hålla koll på de frågor som man faktiskt bryr sig om. Om det är så att det borde finnas ett innehåll som matchar sökfrågan så bör det vara inom sökredaktörens mandat att fixa till det. Ibland är det så enkelt som att lägga till några nyckelord till det material som borde visas. Andra gånger kan det bli väldigt avancerat, som när det behöver till en synonymhantering eller om innehållet finns i en datakälla som sökmotorn inte har åtkomst till. Min bok Webbstrategi för alla har ett helt kapitel om informationsarkitektur. Där hittar du tips på hur du kan tackla den här typen av problem. Den boken tar också upp en del självklarheter, kan ju tyckas, om hur en felsida ska designas. När det gäller att informera en användare om att inga träffar fanns kan det ju göras på mer engagerande sätt än texten att tyvärr fanns inga träffar. Nollresultatsidan ska vara hjälpsam. Det kan vara att lyfta fram vanliga sökfrågor, erbjuda gissningar kring stavningar med mera. Frågan om varför man inte kan göra som Google har väl det som jobbat med sök råkat ut för en eller annan gång. Eller tänkt på själv. Och den frågan får man ju med jämna mellanrum om man jobbar så pass mycket med sök som jag gör. Otacksamma och ofta oinsatta kommentarer om att man borde skärpa till sig. Hur svårt kan det vara? Google gör ju det här med sök så bra. Och det finns faktiskt ett ganska bra svar på det konstanta påhoppet. Citat. Enterprise data simply isn't like web or consumer data. It's characterized by rarity and unconnectedness rather than popularity and context. Slutcitat. Det här är Charlie Hull som jobbar med Flux. poängen är ju att data inom organisationen inte går att jämföra med data ute på webben. Den typen av innehåll är inte jämförbar överhuvudtaget. Det som är typiskt för internt innehåll är att det är unikt och inte ihopkopplat eller relaterat till annat material. Och ute på webben så är det popularitet och kontext som man kan använda för att veta ifall ett material är bra. Den typen av data saknas alltså på internt material. Det korta svaret är att den information man har på sin webbplats eller inom organisationen inte är jämförbar med det Google gör. Google verkar på en publik webb där miljarder av sidor existerar och som länkar till varandra, och de konkurrerar om att nå ut på sökmotorerna. Hand upp den webbredaktör som följt upp hur bra ens material nått ut på organisationens egna sökfunktion. Det lär ju inte vara speciellt vanligt. Synligheter och sidor. Även användarna du har på din egen sökfunktion skiljer sig markant från någon som går till Google. Det användarna du har på din webbplats har hittat fram och ger din sökfunktion förtroendet. Det som kör med Google är mer öppna för förslag. Vem som kan komma med det bästa materialet. Din användare tror sig kommer hitta någonting som du erbjuder. Inte minst, de har gett din webbplats förtroendet att lösa deras behov. För att diskutera nyckeltal för att utvärdera sökfunktionen. Förutom att du nog redan listat ut att andelen sökare som slipper se ett nollresultat kan vara ett bra nyckeltal, så finns det lite fler förslag jag kan ge. Vill du standardisera frågor och kunna jämföra dina svar med andra sökfunktioner, så kollar du upp Net Promoter Score. Det kommer vara lite mer om det i min bok om webbanalys som jag släpper här under året. Då ska användarna svara 0-10 på påstående om hur troligt det är att de skulle rekommendera sökfunktionen till en vän eller kollega. Ett varningens finger är att inte omedelbart hamna i att mäta sparad tid som ett nyckeltal. Det är svårt att argumentera för vilken verksamhetsnytta några sekunder hit eller dit ger. Lite åt fåfängesiffra är att hålla koll på hur stor andel som sökt och klickar på något i träfflistan. Samma med att man loggar ifall de klickar på topp 3 i resultatet. Precis som du får jobba med att sätta mätbara mål på övriga webbplatsen kan och ska du väva in sökfunktionen. Vilka delar var användaren på innan ni genomförde ett definierat mål med webbplatsen? Var sökfunktionen en del av den processen? Vill du ha exempel på sökspecifika mätvärden och nyckeltal, så kan du få några redan nu. Procent frågor där användaren klickat på något i sökresultatet. Det ska man kunna säga är ett mikromål, eller att andelen som inte klickar på någonting i sökresultatet under hela sin session skulle också kunna vara en fail metric, någonting som man vill undvika. Ett annat fail metric eller motsvarande avvisningsfrekvens i sök, det är ju procent eller andel frågor som leder till att användaren lämnar sajten helt och hållet, eller att välja att inte följa någon länk som är intern. Någonting som snarare är ett mätvärde än ett mål i sig, det är ju vad är de frågor som får användare att konvertera. Ett annat mätvärde är vilka sidor som är mest vanliga att söksessionen börjar på. Alltså var är man när man inser att man har ett sökbehov? Det kan vara så att det finns ett förändrat designbehov på en sån sida. Om det är så att du vill göra en djupdykning i sökanalys, kan jag rekommendera boken Search Analytics for Your Site av Louis Rosenfeld. Det var allt för detta avsnitt av podcasten Webbstrategi för alla. Du får jättegärna ta och lämna ett omdöme på iTunes och tala om, gärna med text också, vad du tycker om den här podcasten. Nästa avsnitt kommer handla om det jag föreläste om på webbanalysdagen i slutet på januari 2016. Ha det gott så länge.